Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 287. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej!
Hallå, hej, hej.
Det är så här att jag är hemma med två barn som inte är tillräckligt friska för att gå till skolan, men absolut tillräckligt friska för att väsnas lite, om det är så att ljud skulle uppstå, alltså. Hörrni, i förra veckan så gav vi oss ut på otrampade stigar genom att testa glaset är halvfullt tesen fullt ut. Sedan dess så har MFF spelat och förlorat hemma mot Häcken. Och det där glaset, det är nu 3/4 tomt med flisor i kanten och sprickor i glaset. Hur reagerar MFF-supportrar då, kan man fråga sig. Att döma av en del reaktioner i min omgivning och på sociala medier så är det lika bra att utropa undantagstillstånd och trycka panikknappen i botten. Därför så ska vi ta oss igenom det här programmet genom att granska några av de åsikter som luftats på olika håll och kanter de senaste dagarna. Jag kommer att leverera en del påståenden. Max och Fredrik kommer sen ge sin syn på dessa påståenden och huruvida det rör sig om sanning, lögn eller någonstans mitt emellan. Och jag tänker att vi drar igång här direkt. Och då vänder jag mig först till dig, Max. Läget i laget är jämförbart med 2018 när Magnus Persson till slut fick sparken.
Ja, jag kan påstå att läget är jämförbart. Och en del blir kanske upprörda, men jag hävdar att efter många år inom idrotten, att när man ser mönster så kan man inte förneka dem, eller ska man inte förneka dem. Och våren 2018 så var det ju så att MFF gick in till cupfinal med en förlust, men hade flera förluster innan dess också. En rak förlust och sen så förlorade man två matcher efter cupfinalen. Och det hela, det var ju storstryk mot Djurgården i cupfinalen och det var en förlust mot ett rätt dåligt Trelleborg som fick Magnus Persson att gå till slut. Och MFF är ju inte riktigt där, men jag tycker att man måste vara medveten om situationen. Och det läge som ändå uppstår. Det är självklart så att skulle MFF vinna cupfinalen och slå Degerfors så är det ett helt annat läge. Men det är inte så mycket som talar för att man vinner cupfinalen om man ska vara realist just nu. Och att då åka upp till Degerfors blir genast ytterligare lite svårare och ännu mer press på laget. Så att jag tycker att man ska vara oerhört vaksam inom Malmö FF på situationen och verkligen inse vikten av de här två matcherna.
Håller du med, Fredrik?
Jag tycker, ja, men det är klart att man ska inse vikten av dem. Jag tycker att det är någonstans mitt emellan där. Det som är likt 2018 är, och då var det precis som nu, en väldigt fin försäsong resultatmässigt. Höga förväntningar, man hade två raka guld i bagaget. Och då, som till större delen nu i alla fall, så var det en vår utan Anders Christiansen. Då var han agent, nu är han skadad. Sen så finns det också liksom lite energibrist i spelet. Man orkar inte hålla uppe nivån under långa perioder. Sen så vill jag väl ändå säga att läget var klart mer prekärt då. Man förlorade varannan match i Allsvenskan och man hade ett Europa-misslyckande från sommaren 2017 som hängde som en våt filt liksom över föreningen på något sätt. Att det får inte hända en gång till. Det fanns en större liksom oro att när våren 2018 gick dåligt, hur ska det bli till sommaren? Ska vi missa Europa ett år till? Det går inte, men det fanns liksom en, vad ska man säga, inte panik är väl kanske inte rätt ord, men det var, man var nog mer benägen på att snabbt hitta en förändring då. Nu har man ju trots allt häng på toppen. Och då, precis, och även 2018 var man ju MFF ordinarie under stort sett hela våren då. Alltså det var inga större skador på några nyckelspelare. Sen tycker jag att MFF har en bättre tränare nu. Man är också i början av en resa som ska mynna ut i ett annat spel längre fram. Det var man inte då. Då hade man snarare tagit ett steg tillbaka under en resa som borde liksom varit någon helt annanstans. Sen har man även en ny sportchef nu, vilket gör det lite annorlunda. Men samtidigt, som sagt, det finns absolut anledningar till att ta signalerna på allvar för MFF.
Jag tror det handlar så mycket om psykologi också det här. Nu var det i och efter sen Häckenmatchen så reagerade ett par spelare ganska kraftfullt i alla fall. Men det, liksom, det finns någon sorts lite bortförklaringsmentalitet fortfarande. Att jag får en sån där känsla av att ja, men det här ordnar sig på vissa håll i föreningen.
Vi går vidare med nästa påstående. Fredrik, MFF behöver byta tränare.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att Milos Milojevic ska få mer tid och jag tror att han skulle komma ut ur det här på andra änden som en bättre tränare och MFF som ett bättre lag. Och jag tycker att förutsättningarna för honom har varit extremt svåra. Dels så ska han liksom bygga ett mer Europa-slagkraftigt lag. Han får en väldigt ålderstigen trupp att hantera. Han har liksom inte hunnit sätta sin prägel och få in sina spelare på den riktigt. Också förstås alla skador. Det går inte att komma runt om det. Det hade varit ett annat läge om de inte hade funnits. De har kunnat bygga både liksom kunna ställa slagkraftiga lag på banan till varje match, men också kunna utveckla spelet över tid. Det är inte möjligt nu. Det har ju liksom fått, som vi har sagt tidigare, då släckas bränder till varje match egentligen. Och jag vet att vissa tycker då att de lagen som stått på plan trots allt är tillräckligt bra. Det kommer vi också komma in på sen kanske, men jag tycker faktiskt inte att det har inte varit MFF-nivå på startälvorna i alla matcher. Det får man ju bara krasst konstatera. Liksom. Men med det sagt så finns ju den här kravställningen i MFF. Man ska utveckla över tid, men man får aldrig glömma här och nu. Och matchen mot Djurgården till exempel andades inte här och nu. Utan den kändes lite, ja, vi tar oss härifrån med en hedersam förlust. Och den blev ju inte ens hedersam. Och så blickar vi framåt och det kanske satte sig, den insatsen där hade man någonstans ändå med sig in i Häckeninsatsen som, trots att den var mycket, mycket bättre, ändå tycker jag inte riktigt var där den borde ha varit i noggrannhet. Liksom. MFF offensivt ganska bra, men släpper till alldeles för mycket chanser. Och så där. Men jag tror, om jag får fortsätta utvecklingen här lite grann, så tror jag tror Milo söker lite sin röst i Malmö FF. Vilken typ av tränare måste han vara i MFF? I Hammarby ganska enkelt att komma in och hitta en roll. Spelare som inte riktigt, vad ska man säga, som behöver liksom en spark i ändan liksom. För att rycka upp sig, jobba hårdare, springa mer. Vilken roll tar man i MFF som har vunnit två raka guld, som har gått till Europa-gruppspel flera år i rad? Ska man stå och skrika på en spelare som ju Inge Berget, som liksom ändå upplevt det mesta? Jag vet att Allan Kohns till exempel vrålade ju väldigt mycket under matcherna på till exempel Marcus Rosenberg. Det var kanske inte super uppskattat. Vad ska Milos vara för någon typ av tränare? Ska han vara ute och gestikulera på bänken? Ska han sitta, vara lite coolare, sitta kvar? Jag tror att det är mycket sånt som han söker efter just nu. Men väldigt långt svar på en kort fråga. Jag tycker inte att MFF ska byta tränare. Med det sagt så tror jag inte att han överlever en förlust i cupfinalen och ett poängtapp mot Degerfors.
Jag håller väl med mesta i bakgrunden som Fredrik ger här. Samtidigt så hörde jag också på slutet att du kom fram till en slutledning vad det gällde om vad som händer efter de här två matcherna. Om jag tolkar dig helt, Fredrik. Jag är lite kluven, men... Om man tittar på de två senaste matcherna så tycker jag då att mot Djurgården så fick Milo ställa ett lag på benen som inte är av högsta svenska kvalitet. Men jag tycker också att han valde en konstig spelmodell. Alltså, med det laget han fick skicka ut så var det kanske berömvärt att försöka spela fotboll som vanligt, men man kanske skulle spela för att bara försvara sig i första hand. Och vad som händer mot Häcken, det är egentligen att Häcken läser sönder MFF och utnyttjar precis det som man ville göra. Högmo var väldigt tydlig med det efter matchen. De lyckades exakt med det de ville. Och det är ju också egentligen ett misslyckande på sitt sätt för tränaren, kan jag tänka. Så att det finns, tycker jag, frågetecken runt det hela. Jag har varit väldigt mycket fram och tillbaka under våren och upplever både de positiva och negativa sidorna med Milos, så att säga, verkligen. Och egentligen är det alldeles för kort tid att bedöma någonting, men slutligen är det fortfarande att skulle MFF få klart stryk med cupfinalen och åka upp till Degerfors och få stryk, då är det ju väldigt, väldigt svårt att ta ett break och börja om utan att göra någon form av förändring för en lag och en klubb som Malmö FF. Och det som möjligtvis då skulle kunna hålla tillbaka, det är ju historien av de senaste åren med väldigt mycket tränarbyten och turbulens faktiskt, trots alla framgångar och guld som man har tagit. Så att jag tycker att om Malmö inte vinner de här två matcherna så har man hamnat i en väldigt besvärlig rävsax som är svår att ta sig ur.
Men om jag ställer
ett lite blodrätt svar, men på en enkel fråga på något sätt. Men jag har också svårt att säga att man inte gör en förändring om det inte blir en förändring i resultaten på de här två matcherna.
Men nu tänkte jag komma med något som inte är så mycket ett påstående som mer en ledande fråga. Men och en liten, inklusive en liten utläggning. Men alltså, med tanke på det ni säger, måste det inte någon gång finnas utrymme även i Malmö FF för att bygga på sikt i första hand? Om man nu har en sån här säsong där det har gått lite knackigt och man vet att försvara SM-guld är väldigt svårt. Försvara SM-guld två gånger har inte gjorts sedan Göteborg gjorde det på 90-talet. Skulle det inte finnas läge att nu mer än någonsin innan kunna liksom ta ett mellanår i allsvenskan?
Ja, men om jag får börja så tror jag absolut, så är det för alla föreningar, att det måste man ta, men signalerna nu är lite allvarligare än ett mellanår tycker jag, även om det inte är långt upp till toppen och vi kan räkna poäng och så vidare. Så tittar vi på resultaten, tittar vi på MFFs utdelning i form av mål och tittar vi på hur försvarsspelet då var väldigt, väldigt bra i början men har rasat de senaste matcherna och nu var ändå ordinarie mittbackar tillbaka, så tycker jag det känns som att problematiken sitter djupare än så, och att om inte MFF får stopp på den här turbulensen så kan det gå rätt fort utför och kan sluta med att det blir ett mellanår väldigt långt ner i tabellen faktiskt. Det låter väldigt hårt, men det här kan vända väldigt fort, men det kan också fortsätta en spiral neråt om man inte får stopp nu.
Då kan du få fortsätta där med nästa påstående, Max. Det blir inte tre raka SM-guld för MFF.
Sant.
Fredrik?
Jag tror att det fortfarande finns en möjlighet. Jag skulle säga att spelschemat kommer att bli mycket lättare och MFF är inte speciellt långt efter. Som mest blir det väl, om jag inte räknar helt fel nu, 8 poäng då. Det är ju så svårt när tabellen haltar, och lite har ju faktiskt MFF det till nytta nu att tabellen haltar, för det ser inte så illa ut som det skulle kunna se ut. Men om man tittar på, var det sommar 2021 så radade ju MFF upp segrar där när Johan Dahlin kom tillbaka. Vi tog 8 raka segrar under sommaren, något i den stilen. Alltså en liknande, det är inte helt omöjligt att klara av en liknande bedrift denna sommar med tanke på hur spelschemat ser ut. Det är inte så att säga, det finns väl inga lätta matcher i allsvenskan, men det är ju trots allt lättare att möta Degerfors borta än att möta AIK borta, det kan man ju konstatera. Med det sagt så liksom det rent statistiskt finns en möjlighet, absolut, som är fortfarande skapligt god. Man har råd att tappa poäng i ett snitt så där 11 matcher i allsvenskan om man vill vinna titeln. Där är MFF inte uppe än, men marginalerna krymper för varje match. Och så finns det ju, men det stora är att det finns ju inte så många delar i spelet som direkt andas guld just nu. Och det kan man ju titta på spelet även innan skadorna. Det var ju inte så där att MFF var ju väldigt mycket MFF. Man kunde liksom vinna matcher som var jämna för att man hade spetsen och tyngden hela tiden. Men det var inte så att man spelade ut motståndet efter noter. Det var liksom, det är en styrka att kunna vinna matcher som är jämna så att säga. Men man måste också ha en större färgpalett så att säga. Varierad färgpalett.
För att utveckla mitt då nu liksom också, så tänka på ett par tre olika saker. Alltså, dels är det ju det som Fredrik är inne på nu. Alltså, statistik och spelprogram och allt sånt här är sin sak, men om man tittar på hur det ser ut så är det ju ingenting som talar för att Malmö FF är en guldkandidat på allvar till hösten. Och när jag har tittat på allsvenskan i år så gör jag en annan energi och frenesi i flera av, inte i Stockholmslagen då. Som också pekar på det. Och det tredje är att det är inte bara antalet poäng som mellan Malmö och serien, antalet lag däremellan också. Och det kan växa. Nu förlorade Mjällby i gruppfinalen, så hade även de gått förbi MFF i tabellen faktiskt. Så det är också en parameter, tror jag, man ska ta hänsyn till, att det är fler lag som är med där uppe faktiskt.
Det var tyst i den diskussionen om Mjällby som topplag, Max.
Det var inte så starkt att flera mot Sundsvall, men det var ju faktiskt så att hade de vunnit igår så hade de varit förbi Malmö också. Då hade väl Malmö varit nere på sjätte plats eller vad det är. Så att, alltså, det är skillnad på mellanår och mellanår. Men just det där att förvänta sig att MFF ska vinna guld varje år, det tycker jag är en fullständigt orealistisk tanke. Och det är ingen bra tanke heller, för jag tror inte det skulle vara bra varken för Malmö eller för fotbollen i Sverige.
Ja, men det finns ju mellanår och mellanår, och det är ju lite det som Max är inne på också, det är att ha ett mellanår om man väldigt tydligt bestämmer sig för att satsa ungt. Vi gör om åldersstrukturen helt på truppen. Vi tar ett arbetsår här, vi har fortfarande kvar några tyngd, men vi satsar på de här och de här och de här som är yngre. Men att egentligen inte göra så mycket förändringar och bara bli lite sämre till nästa år, det är ju inte ett mellanår som egentligen ger någonting, för då krävs ju nästan ännu ett mellanår efter det, där man ska stöpa om truppen igen. Så ja, just den här typen av mellanår, om det ska fortsätta så här, så ger ju inte det något på sikt. Annat än en lärdom av att man inte ska ta typ sådana här mellanår. Så att, det förstår jag menar. Så att det tycker jag väl kanske inte man kan unna sig. Men vad det nu jag skulle komma till? Jo, just det. Apropå Stockholmsklubbarna så är det ju så också. Och det kommer ju bli en viktig aspekt här till hösten. Det är att AIK och Djurgården ska ju in i Europaspel. Och vinner Hammarby cupfinalen så ska de ju också in i Europaspel. Och att ta AIKs trupp, jag tror att A-laget innehåller 23 man. Det kommer bli kännbart att gå in i att spela på två fronter med det. Speciellt som, nu är det ju nästan så att svenska klubbar nästan inte kan missa ett Europa-gruppspel. Jo, det är klart de kan. Men chansen ökar att man faktiskt når rätt långt i det. Och det kan ju bli kännbart för Stockholmsklubbarna att tävla på två fronter. Där är ju MFF betydligt bättre rustad.
Jag skulle säga det hjälpte ju inte med den här nya ligan i förra året, utan de svenska lagen lyckades ju åka ut under sommaren ändå, så att
de kom ju närmare ändå.
Hammarby var en straffförlust ifrån så där.
Nej, men de var ändå inte inne, så att mer skämt än allvar, men det är ju mycket möjligt att två av de lagen har spelat klart i juli månad eller i början på augusti.
Fredrik. Klubbledningen måste lätta på plånboken och värva ungt och hungrigt.
Jag skulle snarare säga att man ska handla i mellanskiktet. Spelare mellan 24 till 28. Någonstans där. Vilket ju är det absolut svåraste att hitta till ett bra pris.
Men i förhållande till hur en trupp ser ut så är det ju ungt.
Ja, det är sant. Under 30 då, kan man väl säga. Jag tycker att truppen som den är nu är ju fortsatt tunn med de här skadorna som är, och det är ju bara att titta på matchen mot Häcken egentligen. Man tappar ju, när man får sig reducering så tappar man ju momentum där, och det har man ju sett flera matcher tycker jag när MFF byter in Sergio Nanasi. De är ju unga spelare som tyvärr inte riktigt lyfter laget, och bortsett från Nanasi så är de ju faktiskt inte speciellt unga heller. Jag tyckte det var liksom lite slående när man såg den här matchen. Det blir rätt lätt så att man bedömer en prestation i en match och så blåser man upp en spelare till bara för att de inte honom. Men jag tycker ändå det säger någonting med Uddenäs då, som ändå är fostrad i MFF, som flyttade till Italien, vände tillbaka till Värnamo där Robin Astrid var hans tränare och gör en jättebra säsong i Superettan och kontraktet går ut. Och det här är alltså, där i det läget så finns ju MFF som alternativ. Alltså Uddenäs har ju dessutom Marcus Rosenberg som agent, så jag kan ju tänka mig att alltså det har ju säkert förts på någon slags hypotetisk nivå. Vad händer, vad gör vi om MFF ringer? Man ser honom spela mot MFF, så ser man ju att det här är ju en betydligt mer färdig och storvuxen spelare, trots att han är yngre än alla de MFF-spelarna jag just nämnde. Och i kontringen till 1-0 där, det steget han har där, det är ju enormt. Och även den här tacklingen han sätter in på Peña i första halvleken visar ju på kaxighet och en mognad liksom, och att man är orädd. Typiskt sådana egenskaper som MFF brukar vilja efterlysa hos sina ungdomar, och som man kan till exempel se hos Hugo Larsson då, denna 17-åring. Varför spelar inte han MFF, kan man undra sig. Om man ska vara en säljande klubb, är inte det precis den typen av spelare man vill ha i sitt lag då? Någon som kunde utmana till exempel Jo Inge Berget som höger offensiv där framme. Det blir ju lätt så att man ser en match, någon gör en bra prestation och så, han måste ju spela i MFF. Men det här är ju inte bara en match, men det blir så tydligt här i den här matchen när det är liksom en MFF-produkt som kommer att spela så pass moget. Han är ju bara 19 år faktiskt.
Max?
Ja, jag tycker frågan är rätt så svår egentligen. Frågan är om det handlar om plånboken, för att alltså Malmö har ju en väldigt stor trupp nu. Och då är frågan, ska man rensa ut i sommar och ta in flera nya spelare? Det är inte heller helt enkelt. Ska man tro på det man har och bygga vidare på det och kanske få in en eller två toppspelare? Att nu mitt i säsongen bygga om, det är inte heller lätt. Så ja, det måste finnas rätt spelare i den här åldern, så jag tycker det är jättesvårt. Men jag tycker, alltså i grunden är det så här att om Malmö kan göra en eller två riktiga toppvärvningar som kan lyfta det här laget ytterligare utifrån det skadeläge som finns, alltså, nu måste man ju snart börja diskutera målvaktssidan, Oskar Lewicki, kanske mittback som inte riktigt vet vad som händer, en anfallare, alltså det finns ju ett antal positioner där. Så har Malmö möjlighet, så tycker jag inte plånboken ska stoppa det, utan då måste man våga. Men samtidigt så ska det ju då helst vara i den ålder som Fredrik pratar om, så att det är en spelare som man kan dra nytta av nu, men kanske också sälja en gång till framöver. Jag tycker det är jättesvårt, och jag tycker det är väldigt svårt med talanger också. Jag håller med i princip allt som Fredrik säger, men de här som gör enstaka matcher också, alltså, samtidigt så måste de någonstans få lite tid på sig och lyfta. Och nu, Nanasi har ju fått tid och han har inte riktigt gjort det. Seydou har visat vissa tendenser. Så att någonstans måste man ju välja spår i alla fall med någon eller några av dem kanske. Som man gjorde, Mattias Svanberg gjorde ju bra ifrån sig direkt. Men man hade ett rätt stort förtroende för honom hela vägen. Det kändes liksom som att man trodde på var den resan skulle kunna... dess början skulle ta sitt slut, om man säger så. Men tabelläget kommer att göra det ännu knepigare om man inte vinner dem, framförallt i Degerfors mot Allsvenskan. Men de här två matcherna, jag kommer tillbaka till det. Vi kommer att komma åter till Europafrågan, så jag ska inte fördjupa mig i det nu. Men det är också en ingång till sommaren, hur viktigt det är liksom, var MFF står när man tar de här två veckorna semester.
Jag bara tillägger det, jag tänkte just med det här att med värvet, jag tänkte inte just nödvändigtvis att det måste ske just i sommar. Där tycker jag också egentligen att MFF ska någonstans sitta ganska lugnt och liksom en eller två spetsare, kanske en eller två spelare ut någonstans där. Och då tänker jag framförallt det som behövs, en anfallare och en sexa, det som främst behövs tycker jag. Ja, och där kommer man in lite på Milos också, när man ska liksom hitta vad är hans del i det hela. Jag tycker snarare, om man ska vända blicken någonstans och peka på någonting, så är det snarare den sportsliga ledningen. Som dels för att man kanske inte riktigt tog höjd för åldersstrukturen och vad den kunde innebära i form av skador med ett ändrat och lite hårdare träningsupplägg. Dels för att man faktiskt släppte Sarr utan att ersätta honom. Och dels för att man inte värvade en sexa. MFF försökte ju länge göra det, men den lyckades väl inte riktigt, och tänkte att vi tar det till sommaren, tror jag man har tänkt. Det har ju kanske kostat lite poäng nu då med tanke på att Oskar Lewicki har gick sönder. Och att man fortfarande, och det här är ju ett problem som är ganska, det är ju nästan en egen podd, men det kan vara värt att lyfta i alla fall. Man, MFF är fortfarande väldigt beroende av en spelare som ett, är skadad ganska ofta, och två, har hintat en hel del på slutet att han vill iväg och ja, tjäna pengar någon annanstans. Jag pratade om Anders Christiansen då, som är Olof Lunds podd där. Pratade om sitt besvikelse över att han inte fick gå till Saudiarabien. Vilket i efterhand är lite konstigt att han är besviken för, med tanke på att den här klubben gick väl i konkurs och inte betalade ut löner. Så jag kan inte vara så missnöjd att han inte fick gå till den. Men ja, det är liksom... MFF är fantastiskt bra när Anders Christiansen är bra. Och det är liksom det är härligt sen att spela. Men det börjar ju på sikt blir svårt när Christiansen är borta så mycket och man är och han är så viktig för laget. Det är ju en närmast filosofisk fråga för klubben.
Jag har två påståenden här som tangerar det som Fredrik sa, jag tänker så vi kommer vidare. Max, du ska få bemöta det ena här direkt. MFF måste förstärka med en anfallare i sommar.
Ja. Nej, ja, det måste de göra. Det är en haltande trupp och beroende av ett visst sätt att spela och de behöver en anfallare. Jag vill egentligen bara anknyta till det Fredrik kom in på Marmin Sarr. Just det här hur svårt det är, för att jag var nu en av dem som tänkte att men det händer inte mycket runt honom. Och det var väl bra att de lånade ut honom till Mjällby ungefär. Men läget hade kanske varit annorlunda, han hade förmodligen försvunnit ut i Europa ändå. Men om han hade fått ytterligare chans att spela in sig verkligen i Malmö FF så hade kanske läget varit ett annat. För honom, jag vet inte. Men hans utveckling där nere säger ju en del om hur snabbt det kan gå. Faktiskt. Det har nog gjort väldigt många fina mål där nere på år sett i alla fall. Men för det akuta läget, då har vi nu Isak Hesse Thelins. Nu ska man inte döma efter en match igen, men hans insats mot Häcken var ju inte vass, om man uttrycker det så. Han är ju en speciell typ av forward som jag tycker är jätteviktig i Malmö FF. Men det behövs en snabb, djupledslöpande målskytt i det här laget. Marcus Rosenberg, en Antonsson i formen.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med... ja, sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangen, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Jag vet inte. Nästan så jag skulle nämna vidare om Kjartansson också, men det ska jag inte göra.
Ja, men det blir, om man hittar det, liksom, har en, vad är han, 21 Sarr eller 22? Om man 22-årig djupledsspelare, målskytt, ribig, snabb, stor. Ja, sådana spelare hittar man inte så lätt och därför måste det kännas lite konstigt att MFF faktiskt hade en sån spelare. Och som man lät gå, då, okej, man fick ju betalt för honom och sådär, men ja, det är ju inte lätt att ersätta en sån spelare på bara några månader. Liksom. Och det fanns ju inte riktigt någon i truppen med de kvaliteterna heller. Så att det har ju blivit. Dessutom hade ju Sarr faktiskt varit användbar på en kant emellanåt också om man hade velat det. Det är inte hans bästa position, men det hade gått att använda honom där. Med tanke på alla skador som har funnits. Så. Ja, han hade varit användbar. Men det är ju lätt att säga med facit i hand också. Det ska ju sägas.
Och jag tycker att fotbollen har fastnat lite för mycket i resonemanget om en anfallare. Liksom att det är för mycket runt omkring spelare som, om man ska vara på den nivån där Malmö är, alltså hur man än ställer upp laget så måste du ha spelare som producerar mål med stor regelbundenhet. Och det har ju inte Malmö FF faktiskt just nu. Varken Berget eller Birman Cevic eller Sören Rex eller ens Ola Toivonen då nu gör ju. Det är ju Anders Christiansen återigen som är nyckel, men han är ju inte anfallaren heller.
Vi går vidare till nästa påstående. Fredrik. Oskar Lewicki och Johan Dahlin är MFFs viktigaste spelare.
Ja, ihop med Anders Christiansen då. Så egentligen så kan man väl säga att MFF har fått tillbaka inom situationstecken fel spelare. Så är det, tycker jag.
Det är bara instämma, det är ju väldigt, väldigt tydligt. Och det är där det börjar bli jobbigt med Oskars och Johans och Kristiansens det också. Ständigt återkommande skador, för det spelar ingen roll hur mycket vi försöker prata bort eller de själva försöker prata bort det. Det här är ju nu ett faktum att så här är det.
Ja, och det blir ju ett problem med truppen, för man får ju gå runt väldigt mycket på samma spelare, och det är ju liksom det är ju en missräkning att se laget som ska vara Sveriges mest vältränade inte orka med en slutforcering hemma mot Häcken. Det beror ju på att det fanns ju inget riktigt alternativ till Ola Toivonen där, och han är ju trött i slutet av matchen. Det går inte att komma, han gör ju överlag en ganska bra match, Ola Toivonen, men mot slutet är han ju trött liksom, och det var ju inte tanken, så att säga. Det skulle ju liksom, MFF skulle ju kasta sig över motståndarna och bara köra liksom.
Ja, det blev ju märkligt i slutet, där man kände att det var ju Abubakari som var den som tillförde energi på något sätt.
Mm.
Men sen fick han en stämpling och kunde knappt röra sig, och då fanns det liksom inget
han mer. Sprang ändå, han visade ju viljan verkligen. Energin som, alltså, och det är ju oroande det här med energi. Läckaget eller avsaknaden av energi, det är ju trots allt ett av de tydligaste tecknen när någonting inte fungerar riktigt som det ska.
Mm. Det var ju något som spelarna hade pratat om i efterhand, om man vill gå tillbaka till våren 2018 då, att man kanske tjuvade lite, att man kanske inte tog den där löpningen lika snabbt som man hade gjort i en vanliga fall, och att man kanske inte jobbade hem lika. Det var ju det där som Rössle så effektivt städade bort liksom, att spelarna inte fick fuska någonting i något moment på plan, utan krävde max av alla, annars fick man sannoliken veta det. Och det var ju på gott och ont på sikt, men just där och då var det ju precis vad MFF behövde.
Då, Max, ska du få ta ställning till detta. Vårens skadekris kommer att påverka MFF även efter uppehållet.
Ja, men det är sant. Så är det ju. Du har inte spelat ihop ett lag. Du har inte lyckats spela in, som Fredrik varit inne på, Milos sätt att spela. Det har alltså hackat sönder vårsäsongen. Så att dessutom så, med ett litet mått av tråkig realism. Nu vet jag att jag låter det lite negativ idag, men man måste vara realist också. Så vad talar för att skadeproblematiken plötsligt ska försvinna i sommar?
Måste realism och negativitet vara samma sak?
Nej, det är inte det. Och det är det jag faktiskt. Jag tycker det där är väldigt, väldigt viktigt. Men jag vet att i diskussioner med supportrar så blir det på något sätt ofta den distinktion, liksom att antingen så är det positiv eller så är det negativ. Och det där att vara realist, nu tycker jag det finns ganska många när man läser på sociala medier och pratar med supportrar som är realister, men det finns ju alltid ett mått av att man inte vill tänka så, utan det blir det negativt. Men och det är det jag menar också vad det gäller tabelläge och situationen, att man måste titta realistiskt på hur det ser ut här och nu. Och det har vid flera tillfällen gått att räkna på tabell och att MFF har löst under sommaren och hösten, men det är ju inte långt ifrån en självklarhet att det blir så varje år.
Då en anslutande fråga där, Fredrik. Eller ett anslutande påstående rättare sagt. Efter uppehållet borde MFF prioritera ner allsvenskan och satsa allt på Europa.
Det påståendet tycker jag är falskt. Jag tycker man borde prioritera båda. Och tillåter inte skadeläget det, så får man försöka värva in ersättare i den mån det går. MFF har en jättechans att nå Europa. Man är sidat in i tredje kvalomgången för första gången. Och det allsvenska spelschemat bjuder in till tre poängare, så att säga. Och jag tycker liksom att MFF ska låta liksom rida på någon slags försöka hitta en framgångsvåg som man rider på och verkligen bara ösa på här under sommaren. För det är nu tåget går liksom. Man har ju inte råd att prioritera ner allsvenskan och satsa på Europa, utan snarare låta dem liksom göda sig av varandra.
Men Max, om skadeläget eller läget i övrigt i truppen skulle kräva att man prioriterar det ena före det andra, vad ska man då prioritera?
Ja, jag säger nu med samma envishet som Fredrik, att man kan inte prioritera ner någon av de här Därmed får man kanske vara realist att man inte kommer att vinna allsvenskan, utan att det är ett Europa-mål även där under hösten. Men det är för tidigt att prata om det nu naturligtvis. Men jag tittade snabbt på spelprogrammet här efter, om jag läste rätt här nu. Nu är det ju Degerfors, sen är det uppehåll. Alltså, sen spelar inte MFF nästa allsvenska match från den 27 juni. Och då är det derby mot Helsingborg hemma. Ganska snabbt därefter är det Europaspel. Och då trycker jag bara igen på att alltså, den sportsliga ledningen och Milos måste mata in i MFF nu är, i spelartruppen, är vikten av de två matcher som återstår. Att liksom nu går det inte, nu, den energi vi pratar om och allt det här, det, man kan förlora matcher ändå, men jag vill se ett MFF som liksom verkligen, där man hämtar alla krafter och alla verkligen bjuder på all energi man har. Därför att går man in till ett uppehåll igen med två förluster här, så är startsträckan oerhört kort sen i sommar, även om man lägger in någon träningsmatch och det kommer skadade spelare tillbaka. Så att jag tror inte att heller att MFF kan prioritera bort någon av tävlingarna. Framförallt kan man inte, med tanke på just det här med, alltså det är ju så att möjligheten har ju aldrig varit större att gå in i ett gruppspel. That's it. Det kan ju räcka med två segrar i princip. Så absolut måste Malmö satsa på Europa också i sommar.
Jag tror att det är ett stort ansvar på Milos och de ledande figurerna i truppen här att gilla det läget också. Att liksom känna att nu ska vi spela mycket matcher i sommar. Vad roligt det ska bli. Det finns inget roligare än att spela viktiga matcher med liksom där nästan är som finalmatcher, även de allsvenska matcherna. Och verkligen trycka på att det är nu man får se det riktiga Malmö FF. När det gäller som mest och när vi har liksom ryggen mot väggen, då, det är då vi levererar. Liksom. Att verkligen trycka in den känslan och komma ut och bygga en positiv trend i allsvenskan och liksom ta sig vidare från Europa. Och man vet ju av erfarenhet, det behöver inte se snyggt ut. Det var inte vackert mot Riga, men det gav en Champions League-plats i slutändan.
Vi har ju så här långt mest ägnat oss åt påståenden som gäller MFF kanske lite på längre sikt eller över hela säsongen. Jag tänker att vi här den sista delen av det här avsnittet ska vrida fokus lite mer mot den förestående cupfinalen mot Hammarby. Men enligt samma modell då. Därför säger jag så här, Max. En cupfinal har aldrig varit viktigare för MFF.
Jag måste ju säga ja i linje med vad jag har tjatat om hela avsnittet, till att säga. Alltså, cuptiteln i sig är viktig också i det utgångsläget, och vi vet historien, 7000 Malmö-supportrar åker upp, det är liksom det kommer att vara en väldigt viktig dag på torsdag för föreningen och definitivt. Om jag bara får ta en detalj som jag vill säga då, som jag bara, man har ju aldrig hela bilden, men när har Häcken matchen på näthinnan och så Sergio Peñas första 30 minuter i den, med den fot han har, så tänker jag också att en bortamatch mot Hammarby, då kommer fasta situationer och de möjligheter man får på dem vara väldigt viktiga. Och jag förstår inte för mitt liv varför Erdal Rakip ska slå alla frisparkar och hörnor när du har den absolut precisionssäkraste foten i truppen, som då ska stå och säkra defensivt, vilket egentligen jag tycker är Erdal Rakips styrka. Jag tror också alltså att jag försöker säga det, man måste faktiskt våga göra lite förändringar och tänka om, som läget är nu också.
MFF är också bland de allsvenska lagen som har fått till allra färskt avslut på hörnor.
Ja. Ja, det är intressant. Jag vet inte, det blev så väldigt påtagligt när han briljerade som han gjorde, sen försvann han om matchen, och det kanske berodde på att andra inte rörde sig, jag vet inte. Men den känslan han har i foten nu, det var en utvikning från det här med cupfinalen. Men ja, jag tror att MFF måste ta till allt man kan och verkligen försöka komma med någonting nytt, därför man har blivit förutsägbara i de här matcherna, och även om man nådde 0-0 mot Hammarby i allsvenskan, vilket är bra att ha med sig i bagaget in i cupfinalen, så tror jag att omgivningen inte har samma höga respekt har man ju, men man har ingen rädsla för att möta Malmö FF just nu.
Om man då tittar på laget, Fredrik, så kommer jag med det vågande.
Får inte jag bemöta det?
Jo, det kanske jag.
Ja, jag tänkte vi har diskuterat kuppens betydelse innan. Så då måste
bemöt.
Ja, jag skulle, alltså, kupptiteln är ju inte värd mer detta året än vad det var förra året och förra året. Alltså, den är ju konstant så att säga. Den blir väl inte viktigare med åren egentligen. Men jag skulle säga tidigare år har kuppen inneburit en bättre Europa-kvalplacering för Malmö FF. Och då har den varit viktigare. Som till exempel 2018. Men för den saken skulle den ju inte oviktig kupptiteln. Speciellt inte som läget är nu. Men, och det har ju nästan blivit en sån här situation så att MFF har mycket mer att förlora på kuppfinalen än vad man har att vinna den, tycker jag. Det är riktigt, riktigt jobbigt att åka på en sån här 3-0-smäll liksom. Då kommer det ju marken gunga ordentligt under hela föreningen egentligen. Det måste hur som helst till en hedervärd insats. Men det är nästan så att den är mer ångest att förlora än en glädjefull att vinna, så att säga.
Får jag gå vidare nu?
Ja.
Då, Fredrik, kommer jag med det oerhört vågade påståendet att vi kommer att få se ett defensivt balanserat MFF mot Hammarby.
Ja, i den mån det går, och det är personellt möjligt att göra så. MFF spelar ju 3-5-2 där uppe mot Djurgården i semifinalen, och man gjorde det även mot Hammarby när man fick 0-0. Två nollor. Jag tror att man nog vill fortsätta på det viset. Och man störde Hammarby rätt bra, hade rätt bra kontroll på den matchen där uppe. Hammarby har ju nästan inte varit så uddlöst den här säsongen alls som man var i den matchen. Så går det att få ihop det, så tror jag att man vill spela så. Men då, det kräver ju i sådana fall att det blir Hatzigadonis i mitten, Nilsen till höger och Chalus till vänster. Jag vet inte riktigt om Milos är redo att ge Chalus det förtroendet efter matcherna mot AIK och Djurgården.
Vad säger du, Max? Går det att få ihop?
Ja, på något sätt så tror jag precis som Fredrik att man måste få ihop en defensivt stabil uppställning. Alltså, virvlar in ett mål till Hammarby i början så kommer inte det här att gå vägen, utan Malmö måste bygga någonting från grunden och bygga någon sorts trygghet och kanske trötta ut Hammarby på det sättet. Så att sen om det är en trebackslinje, då kanske, jag vet inte om Martin Olsson kunde vara tredje backen. Det är svårt att säga hur de ska ställa upp eftersom vi ännu inte vet heller vilka spelare som faktiskt är tillgängliga på torsdag och vilka sviter det finns efter matchen mot Häcken. Men att det ska vara ett defensivt balanserat lag tycker jag är en given förutsättning i det här läget.
De yttre förutsättningarna då, om man kan prata om det på inomhusarena, Max, 7000 MFF-supportrar på plats betyder mer än taskig form hos laget.
Jag skulle säga snarare att det sätter press på laget och föreningen kanske. Men det påståendet är ju i grunden sant. Men det sätter press på spelarna och tar dem det på rätt sätt. Så att för det är också, Ola Toivonen var lite inne på efter Häcken-matchen. Cupfinalen är ju trots allt en isolerad match. Man behöver inte tänka på andra konsekvenser efter den. Det vill säga, det kommer inte påverka någon tabell. Och det kan vara ett plus i det här läget faktiskt. Att man kan liksom gå ut och bara se den här matchen som en isolerad händelse. Men trycket från åskådarna kommer att vara stort. Och blir det en match liknande den när MFF fick stryk av Djurgården i cupfinal för ett par år sedan, så kan man ju höra hur det kommer att vändas på läktarna. För det, så är det ju. Energi kommer ju vändas till frustration någonstans ifrån, hur fantastiska supportrarna än är. Det fanns ju missnöjesyttringar med all rätt efter matchen mot Häcken. Och det är ju inte riktat mot laget och föreningen i sig själv, utan det är ju den energin faktiskt, skulle jag vilja påstå, som jag tror supportrarna känner inte finns där riktigt.
Fredrik, jag sticker mellan mig en fråga då. Kan det faktum att Hammarby ju faktiskt har en allsvensk toppstrid att fundera på också liksom vara en fördel för MFF?
Nej, MFF har ju också en allsvensk toppstrid att fundera på.
Ja, men det är de vana. Det är inte Hammarby vana vid. Det händer ju en gång vart tionde år.
Ja, samtidigt. Förra året var ju en riktig besvikelse för dem, så då hade de ju det att fundera på. Jag vet inte, det känns som att kuppen på gott och ont lever sitt eget liv. Och Vilket ju, vilket, det liksom, man kan liksom inte riktigt applicera på sån, den typen av tankebanor på en cupfinal. Det är som en enskild händelse. Den är också så långt ifrån övriga cupen. Så det är bara det en match liksom som man slänger in. Det är svårt att liksom, gamla klassiska fotbollssanningar gäller ju inte. Det är väl kanske egentligen Malmö FF det främsta beviset på, som har dominerat svensk fotboll de senaste 10 åren men ändå inte lyckats vinna cupen. Det är, antingen har man varit utspelad som i finalen 2018 och, eller gjort totala fiaskon i kvalen. Och, eller så har det varit små enskilda misstag i matcher som att Erdal Rakip straffmiss när han kan avgöra mot Häcken till exempel. Eller Berang Safaris som snubblar med bollen mot IFK Göteborg. Så nej, jag vet inte. Jag tror inte liksom riktigt det där spelar någon roll var man ligger i tabellen just då. Det handlar mer om att hitta rätt anspänning till den matchen. Och det är såklart, kan en bortaklack innebära en ökad press. Hammarby har ju, det enda det skulle kunna göra med Hammarby att de ligger i toppen, det gör ju att de kan spela lite mer avslappnat kanske. Visst, förlorar de cupfinalen mot MFF, det är ingen katastrof för dem. De har fortfarande kvar sin toppstrid så att säga. För MFF blir ju läget annorlunda. Sen så kommer ju bortaklacken, det är ju 3 gånger så många hemmasupportrar på plats. 21 000 hammarbyare och 7 000 MFF ungefär.
Vilket då för oss vidare till det sista påståendet jag tänkte leverera idag. Och då ska du få börja, Fredrik. Det är en slump att 5 av 5 Stockholmslag har fått hemmaplan i cupfinalen sedan 2010.
Det är självklart riggat.
Har du något att säga där, Max?
Nej, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det är lite för mycket för att det skulle vara en slump kanske, om jag ska uttrycka det så. Men jag vidhåller det jag sagt innan. Cupfinaler ska inte spelas på plast. Och borde spelas på neutral plan faktiskt. Om vi inte kommer dit hen som Norge har gjort, där man kan ha en nationalarena som liksom blir en folkfest. Och då skulle det ju vara Friends som var alternativet så att säga. Men jag tror inte vi är där riktigt, utan då tror jag man måste hitta en annan modell för det här. Och att det ska inte avgöras på plast helt enkelt.
Alltså det känns ju lite grann som om man tittar på de ställena liksom utomlands där cupfinalen är en stor begivenhet och liksom man känner verkligen att det är vår eller försommar, då spelar man ju traditionellt på ganska öppna arenor på något sätt. Alltså det är ju Wembley, även om Wembley är ombyggt för all del, inte lika öppet som det var förr, så är det fortfarande Wembley. Och det finns då Olympiastadion i Berlin och Ullevål i Norge. Friends är ju inte den typen av arena rent liksom arkitektoniskt så att säga.
Men det är ändå ganska mycket, mycket bättre än Tele2.
Ja, det är absolut. Nej, men jag tänker liksom att vill man ha, om man vill skapa den neutrala cupfesten, så finns det ju inte jättemånga arenor av den typen i Sverige.
Nej, det skulle ju vara om man lägger den varannat år i Malmö. För varannat år så gör jag MFF fiasko i cupen och åker ut i gruppspelet eller kvalet. Sen är det nästa, varannat år så är det final. Det har ju varit så sedan 2016 nu i alla fall.
Så de lägger finalen i Malmö då de år när de inte är med. Och så, ja.
Ja, exakt. Ja, men nästa år kan de lägga finalen i Malmö till exempel.
För nej, men jag inser ju att mitt resonemang har hål så att säga. Men min grundtanke är ju liksom att man tittar utifrån vilka lag det är som möts i final och lägger matchen på en lämplig arena utifrån det. Sen har vi inte så många i Sverige, men jag hade nog, för att ta något extremt, jag hade hellre sett dem spela i Växjö inför fullsatta läktare på en gräsplan på neutral plan än att se dem på Tele2 på konstgräset på det ena lagets hemma. Alltså det på något det sätt
kanske, man kanske ska permanenta cupfinalen till Småland. Så får du alternera mellan Växjö, Kalmar och Jönköping. Och Värnamo.
Värnamo blir svårt.
De får väl bygga om först.
Nej, men det är någonting som inte känns bra i det här. Och det är ju som jag vet Fredrik var inne på i förra avsnittet också. Att man slänger in cupfinalen på Kristi Himmelfärds dag för det är en bra dag. Men hur det sen passar in i ett överpressat program, det bryr man sig inte om. Och det, i förlängningen så visar det väl också hur man behandlar damfinalen som då spelas i Malmö på torsdag klockan 18. Då kanske inte ens herrarnas final är avgjord. Och jag vet inte riktigt hur man ska få ihop det publikt. Och snacka om att damerna kommer i bakvatten av i den hela den här situationen.
Det är ju en vi får återkomma till det här, tänker jag. Vi får har snart samlat ihop till ett specialavsnitt om spelprogram och spelplatser och annat. Det får bli en någonting för lågsäsongen. Jag tänkte bara innan vi slutar, eftersom jag vet att det är många som lyssnar som efterfrågar detta, så vill jag höra hur ni tänker att MFF kommer att ställa upp i finalen. Den som känner sig manad för att ta ordet.
Det var där i mål. Helt givet. Sen så tror jag på Max i det där med en trebackslinje med Martin Olsson och Hadzik Adonic och Lasse Nilsson. Kanske bra för Olsson med mittbacksmatch också. Förmodligen lite trött i benen efter allt spring mot Häcken. Så det blir trebackslinjen. Sen blir det Bejmo till höger. Och sen så slänger jag in en joker från Jonas Knutsen som gjorde U21-debut här igår. Jag vet inte om det bedöms kanske vara lite för nära cupfinalen att han spelade den. Men han har å andra sidan ett fysiskt praktexemplar, så fick han ett bra svar. Så nej, håller jag det inte som omöjligt att han faktiskt kan starta den.
Jag håller med om den linjen helt, därför att då får du en defensiv balans också i det hela. Och jag är lite överraskad att inte Knutsen åkte in ett litet stund på slutet mot Häcken också, för att eventuellt göra långa inkast. Eller just få den där och komma igång lite grann. Men så långt tycker jag vi är överens. Sen mittfält då, inom mittfält, det lär väl bli Rakip och Peña. Toivonen framför. Tillin på topp, Berget till höger. Och sen jag tror på Sören Rex till vänster.
Han har laget det fullt nu.
Ja, det blir det fullt, va?
Ja. Om det ska vara vingbackar så blir det...
Ja, förlåt, nu har vi en för mycket.
Så blir det bara två där uppe.
Då blir det bara två där uppe. Då tror jag att det blir Berget och Tillin.
Ja.
Jag tror på Bema Sevic och Chris Tillin.
Det är fint när ni är ändå så pass överens.
Men jag vill slänga in en liten joker där med Toivonen också. Är inte hundra på att han bedöms orka riktigt det. När MFF mötte Hammarby i Allsvenskan så spelade faktiskt Sören Rex på en sån här åtta position och gjorde en riktigt bra match. Det är inte helt omöjligt att han kan få det. Alltså, gillar inte han konstgräset och så vidare, så det gör ju andra sidan inte Toivonen heller. Så ja, inte helt lätt.
Nej, man kan ju tänka sig kanske att om det nu är så att eller man fullföljer er tanke med att det är ett defensivt balanserat lag vars liksom förstahandsuppgift är att hålla nollan i 60 minuter, så är det kanske bättre att ha Toivonen att lyfta in i laget då.
Mm. Sen så finns ju alltid möjligheten också för Söder Rex att agera vänster wingback.
Ja, vi kan väl kanske inte tro att Knutsen klarar 90 minuter heller förresten. Men nej. Jag tror inte det hade varit en dum idé att starta med honom och få den här balansen. Det är många två vänsterfötter i backlinjen i så fall.
Ja, det är chockerande. Men å andra sidan, kan man, med samma resonemang kan man överhöra på Knutsen. Det kan ju vara väldigt skönt att ha honom i slutet av matchen om det är så att man behöver jaga mål.
Så kan det vara.
Vi får helt enkelt se hur det blir med det. Vi återkommer vad det lider. Det här har varit avsnitt nummer 287 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej!
Bara smäller. Alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott.
Vilka är det som skjuter i Malmö?
På ena sidan finns en man vi kan kalla för brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för boxaren.
Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund?
Det här måste bara stoppa.
Jag kan fram till vänster och stopp nu Nederholm!
I nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan djupdyker vi två gånger i veckan i det viktigaste och mest spännande som händer i Skåne och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan.
att det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en tia. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.